En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridoren.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Vi är inne i vad som vanligtvis är en av mina favoritveckor. Det är Valborg, det är första maj och hela maj månads härligheter ligger framför oss. Men i år så blir det inte så många härligheter. Vi är fortfarande i coronapandemins grepp. Vi har ingen aning om när det släpper. Men tills vidare så får vi hålla oss hemma och borta från varandra. Hur härligt majsolen ler. Coronaläget i Sverige är som så att just nu har 2194 personer avlidit av viruset. 18640 är bekräftat smittade. Men då ska man veta att när vi spelar in det här så är det den 27 april, klockan är strax efter ett. Och klockan två kommer ju Folkhälsomyndigheten med uppdaterade siffror. Så att de kommer ju tyvärr att ha stigit när ni lyssnar på det här. Politiken finns kvar och den ska vi prata om i alla fall. Vi har med oss Ulrika Schenström.
Ja, hej!
Hej, hej! VD för den gröna och liberala tanken som heter Fores och Moderat.
Ja, stämmer.
Det stämmer fortfarande. Och från Aftonbladets ledarredaktion har vi Anders Lindberg.
Hej, hej!
Hej, 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 hej. Och Jenny Wenberg.
Ja, det stämmer väl.
Ja, hej. Välkomna allihop.
Tack. Hallå.
Hörrni, vi ska börja med en... inget small talk här. Vi kör rakt på. Vi ska börja med att prata med någonting helt icke-corona-relaterat. Idag så lämnades utredningen för en mer likvärdig skola över till regeringen. Den slår fast att likvärdigheten i svensk skola har minskat och segregationen har ökat, skriver den särskilda utredaren Björn Åstrand, har skrivit på DN Debatt idag. Och där man kan utläsa i hans förslag är en mer statlig styrning av skolan och förändrade urvalsregler. Till exempel ska kötid inte längre vara ett giltigt urvalskriterium. Är det här bra förslag som man kommer med? Ulrika?
Alltså, jag har ju läst den här DN-debatten idag och jag är inte någon skolexpert, men jag minns hur kommunaliseringen av skolan funkade och det funkade ju inte alls. Så att, är det inte här bara ett försök att kanske egentligen vill jag säga att man helt enkelt tänker förstatliga skolan, och då kan man väl bara gå all in istället. För att det här med att dela upp Skolverket i flera delar och lokalt, jag tror det blir krångligt. Det är väl bara gå all in. Vill man göra det så kan man väl göra det. Men det här vet jag inte om det kommer bli bättre av.
En halvmesyr, tycker du?
Ja, alltså, och sen ska jag verkligen, verkligen understryka att jag verkligen inte är en skolexpert.
Men man får tycka ändå.
Men sådär lägger jag mig ungefär.
Ja, Anders, vad säger du?
Nej, men jag tycker det är bra. Det är liksom lite av en, vad ska man säga, alltså man försöker reda upp skolan lite grann utifrån den här katastrofala situationen som vi har. Jag skulle säga att skolan i dagsläget är förmodligen den absolut viktigaste drivkraften för att liksom dra isär samhället. Och det där är ju någonting som historiskt har hållit ihop Sverige. Att det så att säga, direktörens dotter och snickarens son går i samma klass och träffas. Och man hittar liksom någon slags gemensam kunskapsbas och ger alla samma möjligheter. Idag är det ju så att om du är född i ett område, ett utanförskapsområde, så är du ju chanslös. Det är ju väldigt många som inte överhuvudtaget går vidare. Och är du som i Stockholmsregionen här, så är det väldigt uppenbart att medelklassen, övre medelklass, väljer ju bort de här eleverna. Man väljer ju skolor på andra ställen, och det resulterar ju att du får ju en effekt av det fria skolvalet och friskolesystemet som gör att det blir extremt segregerande. Och det här är väl ett litet sätt att ändå göra något åt det.
Jenny, vad säger du?
Alltså, vi har ju ganska många trasiga system i Sverige. Skolan är ju ett av dem. Det är ju otroligt länge sedan skolan klarade av att fylla en kompensatorisk roll i livet för barn som kommer från hem där det kanske av olika skäl är svårt att prestera väl i skolan. Utan ett rejält stöd från skolan. Så det här, det är väl ett steg i rätt håll, men det är ju samtidigt så att det här är ju inga nya problem. Vi har vetat om det här jättelänge, att vi har skapat ett skolsystem med ett A-lag och ett B-lag av skolor. Ett system där gruvarbetarkids inte sitter tillsammans med direktörskids i samma klassrum längre. Vi har ju valt det här systemet. Tycker vi det är dåligt så är det ju bara att välja om.
Lite det jag tänkte komma till. Alltså, vad har egentligen vilka är de politiska möjligheterna att få igenom några större politiska förändringar? För det här är ju ändå något av en juvel i den borgerliga kronan, ska jag säga, det fria skolvalet.
Ja, fast den är ju också lite kantstött på grund av det vi pratar om i den här åsiktskorridoren varje gång, oavsett om det är skolan eller välfärdsföretagen inom äldreomsorgen och omsorgen. Att det inte har funnits tillräckligt bra spelregler, sen om det har haft med kön att göra eller inte. Men jag tror ju ändå på att det måste kunna finnas ett antal fria val, men det ska ju naturligtvis inte göra det som Anders och även Jenny säger, att det ska segregera för mycket. Men om detta är rätt väg att gå, just det här förslaget, det vet inte jag. Men som Anders uttryckte det, så låter det ju ungefär på samma sätt som när jag tyckte det var dåligt när man tog bort militärtjänsterna, så att göra lumpen, som också var någonting där människor möttes med över gränserna. Vilket ju jag tycker det var ett bra system. Men som sagt, om detta är det rätta eller inte, eller om man är helt enkelt, och jag menar, om man tittar på förutsättningar för, och de problem som man har på olika ställen, så har ju naturligtvis Årjängs kommun inte samma problem som Stockholms kommun eller Stockholms stad, utan det är ju väldigt, väldigt olika problem som finns. Så att om det kommer att lösa någonting av just de jättestora olika problem som finns, det vet inte jag.
Fast på ett sätt, så tror jag det finns en grej som hänger ihop med de här systemen. Det är ju faktiskt kötiden. Och just att du kan som förälder sätta ditt barn i en kö när det är kanske ett år. Det gör ju att de som är etablerade i samhället, de som har högre utbildning, de som själva ofta har högskoleutbildning, det är ju de som gör det här först. Så det faktum att du har kötid som ett
absolut
instrument,
men vad du skapar är ju segregation. Ja. Men det som är problemet är ju att när jag växte upp i Stockholms innerstad, då fanns det ju privatskolor och så fanns det kommunala skolor. Och om någonting är otroligt segregerande, så var det ju de typen av privatskolor där folk skrev in sina barn när de föddes. Det här fria skolvalet har ju ändå lett till någorlunda förändringar. Sen finns det säkert massor med skruvar man kan göra här. Men en återgång till en situation där vi börjar få tillbaka privatskolor, det vet inte jag. Det är det som jag är mest orolig för. Jag växte ändå upp i en sån värld där det fanns privatskolor och kommunala skolor.
Jenny?
Och jag växte upp i Kiruna där vi bara hade kommunala skolor. Och det funkade ju. Men det är ju mycket lättare, precis som du konstaterade, Ulrika, i en mindre kommun, även om det finns bostadssegregation där, så ligger ju områdena ofta väldigt nära varandra, och du får genom närhetsprincipen klassrum som är liksom väldigt blandade.
Ja.
Så att det är väl klart att problemen blir extra synliga i storstäder som Stockholm, så är det ju.
Mm. Men sen finns det ju en annan sak som finns, som ju inte fanns då när vi växte upp. Och det är ju de här koncernerna, som är de stora vinstdrivande koncernerna. Jag tänker på som Internationella Engelska Skolan exempelvis, som ju på ett extremt liksom hårdhänt sätt ändå går fram och vill etablera sig överallt. Och den där typen av liksom aktörer fanns ju inte på den tiden. Även om det fanns lite privatskolor så här i Stockholm, och det fanns i Göteborg också någon, tror jag. För mig. Men det var ju liksom inte på det sättet att man så aktivt gick in och sög upp liksom kommunernas pengar, som ju de här friskolejättarna gör. Men sen tycker jag också att det är en skillnad på olika företag. Academedia till exempel har ju en mycket snällare strategi än vad Internationella Engelska Skolan har till exempel. Så det är ju olika, liksom.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och då är vi ju tillbaka i det att de skolor som var så kallade privata skolor, de var ju i väldigt stor utsträckning stiftelser. Men jag håller med Anders om att det skenar iväg på olika såna här marknader. Men det beror ju på att det inte har varit reglerat tillräckligt mycket. Och då är vi tillbaka i den här tidigare, som jag har tjatat om. Eva Lindström-utredningen som blev Reepalu, och som i sin tur endast till slut kom att handla om vinster i välfärd. Så att det är finns massor att göra här på kunskapsnivåer, hur det ska se ut i styrelser, ledningsgrupper och så vidare. Så att,
men finns det något politiskt intresse i att göra någonting i det här? För jag lyssnade på Lunchekot och jag kunde höra de borgerliga partierna inklusive SD gick ut och kritiserade, de menade att det här hotade fria skolvalet överhuvudtaget och problemet var inte skolan utan boendesegregationen. Finns det liksom något politiskt? Anders?
Jag tror att de, alltså de här, nu ska man ju vara medveten om att de borgerliga, nu jag kanske inte Ulrika gillar att det säger, men de borgerliga partierna, de är ju så sönderlobbyiserade från den här friskoleföretagen. Och ofta så finns det ju sådana här advisory board i friskolebolagen där man hämtar gamla politiker. Och det är ju många politiker som säkert tänker sig en framtid att jobba i de här privata välfärdskoncernerna på olika sätt. Så det är klart att jag tror ju borgerligheten har ju inte så stort intresse av att liksom göra något åt den här liksom rövarkapitalistiska liksom inställningen. Men jag är inte säker på att de tar hem det den här gången. Därför att i takt med att skolvalet segregerar, i takt med att friskolorna agerar som Internationella Engelska Skolan gör, så tror jag att det växer ändå en väldig ilska ute i landet. Och jag vill minnas att det var väl förra valet som Jan Björklund var ute och sa, rasade mot så här riskkapitalbolag i skolan till exempel. Det var ju ingenting han gjorde frivilligt, utan det drevs han ju till av en opinion. Så att efter corona, när det här soppan är slut, då tror jag detta är en av de frågorna som ändå har en potential att dominera de kommande åren politiskt. Och vart de borgerliga partierna då tar vägen i det tror jag vi ska ha mer osagt faktiskt.
Jenny först och sen Ulrika.
Nej, men det är väl ganska tragiskt att vi har fått en skoldebatt i Sverige som är mer centrerad kring företagsledares möjligheter att göra vinster i skolan än vilka möjligheter skolan kan bereda för barn. Att vi inte ska hamna efter redan från start, för att beroende på vilken familj vi föds i och vilken utbildning våra föräldrar har. Vi vet ju allt det här. Och då kan man inte dra några andra slutsatser rörande de som faktiskt försvarar det här, ursäkta uttrycket, skitsystemet. Än att det är faktiskt inte eleverna som är viktiga för de här människorna, utan det är helt andra intressen inom skolan som är långt mycket viktigare än hur det går för en unge från Hofors eller Kiruna som har föräldrar som arbetar i industrin och som är studiebegåvad ändå.
Mm, Ulrika?
Och det är precis det som jag också har varnat borgerligheten för. Nu kallar vi dem borgerligheten för. Och det är just det att borgerligheten bör och ska vara för ett sunt och bra företagande. Den här typen av debatt och även oförståelse för att det finns lite för många kanske girighetsdelar här kommer ju att i stort sett göra ifrågasättarna av företagande rent generellt, precis som Jenny var inne på. Men sen ska vi komma ihåg, folk som har pengar, folk som vill ha på sitt eget sätt, de kommer att skapa det, och då är vi tillbaka i det systemet om man inte gör det här ordentligt i någon slags privatskola där de väldigt, väldigt bemedlade eleverna kan gå på väldigt fina skolor som föräldrarna betalar helt och hållet för.
Jenny?
Ja, och så är det säkert absolut. Men problemet med det system vi har idag är ju att här pratar vi inte om den rikaste 1%, utan här pratar vi om helt vanlig medelklass i Gävle och på andra orter som väljer skolor för sina barn. Och då har du ju fått en mycket bredare utveckling än att föräldrar som är extremt medlade och bor i Stockholms innerstad eller Djursholm absolut. Eller vart de nu bor, köper utbildning åt sina barn. Jag tycker det är två ganska olika samtal. Så.
Absolut.
Ja, problemet men jag säger som utredningen betonar var väl den bristande likvärdigheten.
Orsaken till varför vi fick friskolesystemet och varför det överhuvudtaget kom igenom var ju därför att man hade ifrågasättanden av att vissa kunde gå i privatskolor. Det var bara det jag ville säga. Och det har ingenting så mycket med Årjäng att göra, eller Boden, utan det är mer Stockholms innerstad. Så att vi hade nog samma perspektiv där, Jenny, faktiskt. Trots allt,
jag
tyvärr.
Tror, jag tror
för
också,
dig,
ja.
Sorry.
Men som sagt, det här handlar ju ganska mycket om medelklassen som jag var inne på, vilket jag gör nu en elegant övergång och säger att apropå medelklassen och de där över, så blev det förra veckan känt att man på vårdcentralen Hedda Care på Östermalm i Stockholm kan köpa sig ett coronatest för 950 kronor. Är det okej? Jenny?
Alltså, Hedda Kerr har ju fått enorma mängder skit i media. Jag kan tycka det är så här, vi borde egentligen tacka Camilla Läckberg för att hon startade den här lyxkliniken. Därför att vad vi ser är ju hur trasigt vårt sjukvårdssystem är och hur det funkar när man har privata alternativ och vilka krav som människor som är otroligt privilegierade faktiskt ställer. Att man till och med är beredd att köpa ett test som har högst oklar precision för 950 spänn då, som är fallet. Jag tycker det har varit en välgärning att se det som har hänt kring Hedda Kerr. För att nu kan ingen politiker säga att man inte vet hur det ser ut och vilka problem som finns och så. Utan tycker man att Hedda Kerr är ett problem, då tycker jag man som politiker ska ta ansvar och göra någonting åt det istället för att gnälla på Hedda Kerr.
Anders?
Nej, jag vet inte riktigt. Jag tänker att det finns en gräns mot kvacksalveri som tangeras i debatten ganska ofta nu. Alltså man har tester som inte, man vet om de funkar, man säljer konstiga oljor och man säljer kolloidalt silver, håller folk på och försöker få iväg.
Nej, inte på Hedda Kerr.
Nej, inte på Hedda Kerr, men det finns en tendens i det här på nätet just nu överlag. Där man, så att säga, vi hade den här historien med Zytomierska som ju sen blev väl en rättssak av den också och så, som försöker sälja olika saker och sådär. Att det här är liksom på något sätt en efterfrågan på fakta, på stöd, på bot, på lindring som finns ute på nätet och som människor känner och som någon liksom levererar. Och sen oavsett om man har egentligen ett vetenskapligt underlag, oavsett om testerna fungerar eller den här preparaten man säljer fungerar, så säljs det. Och det är fullt tillåtet uppenbarligen, verkar det som det fortsätter. Och det fascinerar mig lite att liksom, den sektorn har växt. Och där har ju Hedda Kerr, det här testet blir ju en del av den på något sätt, den trenden just nu. I och med att det då inte är godkänt. Och de hamnade ju också i den här situationen som är väldigt knepig för dem, att de hade ju haft Björn Olsén på sin hemsida och gjorde reklam för det här. Så fick de ta bort det för att han inte ville göra reklam för det. Och de har skrivit att det är godkänt av Läkemedelsverket, när Läkemedelsverket sen går ut och dementerar och säger att nej, men de har utövat bara tillsyn. Så att liksom, det blir väldigt konstigt. Och jag undrar ju, är det här verkligen lagligt? Alltså kan man göra så här på det här sättet? Som de har gjort, när man då inte vet att testet liksom är 100% säkert. Och det tycker jag tycker det är konstigt att det här händer.
Men Ulrika, vill du komma in?
Ja, nej, jag har inte så mycket att säga. Jag tyckte bara att det var väldigt olyckligt det här med Olsén. Ja, sen är jag lite så här att ta en sån här test och sen inte vara 100%, så jag tror det kan vara farligt, för sen börjar man bete sig då som om man har haft det, om man har haft det. Sen var ju WHO ute och sa att det är inte säkert att man inte kan få det igen. Om de sa det av psykologiska skäl, för att vi inte ska få en vi och dom situation där några dårar springer omkring på Sveavägen och slickar gatan och beter sig precis som vanligt och hoppar upp och ner bara för att jag kan inte bli smittad, jag har haft det. Det kan ju bli värsta upploppen på stan från dem som har någon slags corona pass eller någonting sånt där. Jag har haft det. Du. Det kan ju faktiskt vara lite farligt om jag ska vara ärlig. Så att om det inte är så att det är tillförlitligt och vi heller nu inte vet om man kan få det igen, så tycker jag det är lite farligt. Sen tycker jag det är lite konstigt att de hade Olsén på hemsidan utan att han hade godkänt det från början. Men ja. Jag ska inte lägga mig.
Men sen tänker jag också att om ett test visar rätt 9 av 10 gånger, om jag förstått rätt, det här testet som de har på Hedda Kerr just, så då är det alltså 10% av alla som går därifrån har fått fel besked. Det är ju enormt många. Om det är många människor som gör det här testet, då är det ju riktigt farligt liksom. Om de sen går och smittar ner någon, eller om de blir smittade och sen smittar ner någon äldre, så är det ju jättefarligt att liksom att man kan ha. Så jag fattar inte riktigt att det kan vara tillåtet. Är det inte det?
Jenny?
Hedda Kerr är inte huvudproblemet med svensk sjukvård. Det det tror jag nog ganska många kan vara överens om. Däremot gör det ju problemen inom sjukvården synligare. Så jag håller med allt det Anders och Ulrika säger. Men det blir ganska konstigt när vi har ministrar som går ut och kommenterar ett privat företag som bara använder sig av ett system som politiker har skapat.
Ja,
istället för att faktiskt, ja men tycker du att det här är ett problem? Gör någonting åt det.
Mm. Vi ska säga att också att DN rapporterade ju om hur åtminstone delar av skönhetskirurgin rullar på som vanligt här i Stockholm trots såväl brist på personal som narkosmedel i den vanliga vården. Och det är väl kanske ett symptom på samma sak.
Ja, men jag tycker det är konstigt. Hela Kärpe
är ju ett
exempel.
En i taget. Ulrika först.
Nej, jag tror också att det finns grupper oavsett om vi pratar Hedda Care eller någonting annat som... Alltså det finns individer som inte förstår allvaret i det här. Det är jag helt övertygad om. Och jag till och med känner flera stycken man får ha prata allvar med hela tiden. Som inte tar in det. Och det kan ju vara så. Det kan ju faktiskt vara så att det är ett sätt att skydda sig mentalt. Alltså jag vet inte, alla blir ju annorlunda. Men efter 7 veckor tycker jag ändå att det borde ha liksom på något sätt sjunkit in.
Mm, mm. Jenny viftar.
Nej, men alltså, jag har så himla svårt att förstå vad det är i de här företagens verksamhet det är jag förväntas vara upprörd över. För att frågan ställs innebär ju en underförstådd förväntan om att det ska finnas något att vara upprörd över. Jag är upprörd över systemet. Det är ju det som är problemet. Jag kan inte liksom uppbringa... Jag har svårt att uppbringa ilska över... företag som bara använder ett befintligt system. Då är det ju systemet man ska ändra.
Mm. Anders, vill du tillägga något? Ja.
Nej, men jag vill bara säga att jag är lite upprörd. Och det jag är upprörd över det är just att man att man erbjuder ett test som inte man vet fungerar till människor.
Men då är det själva testet i sig, inte att de gör det, utan att det är test som inte är tillräckligt bra.
Jag skulle säga att jag vill gå ett steg längre, därför att jag är upprörd över att de levererar ett test som är säkert till 90%. Men om de hade haft ett test som var säkert till 100%, då hade jag tyckt att det skulle gå till äldreomsorgen istället. Då hade jag inte tyckt att det skulle gå till liksom, människor på Östermalm som kan betala. Så att jag tycker att det är fel... Jag tycker det är fel liksom, affärsmodell man använder. Därför att man säljer någonting till människors oro. Människor som faktiskt inte behöver den här vården. Och det tycker jag är fel. Det finns ju människor som faktiskt behöver det. Om det nu hade varit då korrekt. Så.
Mm. Okej, okay, vi går in på tredje och sista ämnet för dagen. Vi hoppas förstås att så många svenskar som möjligt överlever den här pandemin. Men frågan är om Sverigebilden överlever pandemin. Vi har som bekant valt en annan strategi än de flesta andra länder. Vi har inte stängt till lika mycket. Hittills har det odiskutabelt lett till fler döda än våra nordiska grannar. Men som de säger, det här är ett maratonlopp och inte ett sprintlopp. Så på lång sikt kan det bli ett annat utfall på folkhälsan. Det återstår att se. Men det är ju ändå på nedvända världen där ute. Vänstern runt om i världen förfasas över hur Sverige agerar. Medan Trump-anhängare demonstrerar och säger "Be like Sweden". Det är vi inte riktigt vana vid. Kommer hur vi hanterar coronapandemin att långsiktigt förändra Sverigebilden internationellt? Vad tror ni?
Ja, det tror jag. Alldeles beroende på hur det här landar naturligtvis. Men bara det att vi börjar... Jag tror ändå att går det bra så kommer vi vara klassade som heroes. Men vad som än händer så kommer vi vara players, spelare, testare.
Risktagare.
Och företag har varit, vet det här, väldigt trygga, många regler och man är skötsam i Sverige, den svenska modellen och sådär. Helt plötsligt så är vi lite wild and crazy, så att säga. Och är det så att vi vinner på det, ja då kommer vi ju vara ett oerhört hot land, så att säga. Gör vi det inte så är vi alltså bara galna.
Anders?
Alltså, jag har ju ganska mycket kontakt till vardags med folk, speciellt så här glada vänstermänniskor från olika länder runt om i Europa. Och det är ganska intressant att prata med dem, för de sitter ju instängda verkligen och har verkligen lockdown. Men de har också helt vansinniga föreställningar om hur det är i Sverige. Därför att de har ju sett de här bilderna när de snurrar runt när folk sitter på kaféer och alltså den typen av bilder. Och det gör ju att de tror ju att det är mycket öppnare än det är. För om man liksom tittar utifrån deras media, och det där tror jag vi ska fundera lite på, vad det egentligen är för bild folk har fått av vad vi har gjort. För det, de verkar tro att det är liksom öppet och pågår som vanligt, och det gör det ju inte. Jag tänkte på det, Vanity Fair hade en text, en ganska rolig text. De skrev att so Sweden is staying the course. If you wanted to frame things in a zero-sum manner, you could say that either Sweden makes a fool of itself or it makes a fool of everyone else. Att antingen gör Sverige sig själv till åtlöje eller alla andra till åtlöje. Det där höjer ju också den politiska kostnaden. Så det kommer finnas väldigt många som är intresserade av att sänka oss runt om i världen. För jag menar, det är klart att tänk de som har stängt ner hela sitt samhälle, kraschat hela ekonomin. Om vi då klarar oss utan att ha gjort det, de kommer ju bli, det kommer ju bli väldigt många politiska huvuden som rullar.
Förlåt, nu tappade jag Anders här. Jag hör inte dig.
Nej,
Jenny.
Jag tycker det är ganska svårt att säga hur det här kommer att påverka Sverigebilden. Vi är ju liksom ett pyttelitet land i Norden som redan uppfattas som ganska apart och är förknippat med saker som mupparna och Björn Borg och Zlatan. Volvo, naturligtvis. Och det här... Det beror nog väldigt mycket på utfallet av det här. Sen, jag vet inte... Det här, men det är ganska komplicerat. Sen är det ju så att uppenbarligen det finns stark kritik mot den svenska linjen, men det finns också uppenbart imponerade människor av våran linje. Men det är ju alltid så, det är ju alltid svårt att vara den som skiljer ut sig och väljer en helt annan linje än alla andra. Men det betyder ju inte att den där linjen nödvändigtvis är fel. Om det är så att vi har valt rätt citationstecken linje, så kan det väl kanske vara något som är bra för hur vi uppfattas som land. Jag vet inte.
Men är det inte dags att faktiskt uppdatera Sverigebilden? Alltså har inte många möjligen en förlegad bild av Sverige som Ulrika var inne på? Alltså vi är ju inte Bullerbyn. Är det inte bra att folk får veta det?
Fast det är
ja,
ju
vi har ju också frisläpptheten på 60-talet, så att jag menar, vi har väl en blandad bild, man måste säga. Men att vi inte är så räddhågsna och utan att vi är lite wild and crazy också, det är väl jättebra.
Men vi, wild vi, and crazy.
Vi är ju faktiskt Bullerbyn på väldigt många sätt om man jämför med andra länder i världen och tittar på så här ekonomisk utveckling, och vi har många stora företag som drar in exportintäkter, vi har bland den bästa sjukvården i världen, vi har liksom väldigt hög livskvalitet jämfört med andra länder, hög livslängd. Alltså, det är ju på väldigt många sätt Sverige är ett föredöme också. Man får inte glömma det i det här. Sen är vi ju ett slagträ. Och just nu är vi ett slagträ för Trump-anhängarna. Och det är en lite udda upplevelse, måste jag säga. Det är ju människor man helst inte vill ha i närheten av i sitt lag. Men jag tror ju det mycket bygger på att de inte vet.
Apropå kvacksalvare som tyckte man skulle dricka klorin.
Ja, nej men exakt.
Ja, det är ingenting Sverige står för.
Nej, men vi vill ju inte vara i det laget.
Men hur viktig är Sverigebilden då? Spelar det roll ifall folk tror att vi är trygghetsknarkare eller att vi är galna?
Alltså det spelar en otrolig roll. Och jag skulle säga att tittar vi över tid rent säkerhetspolitiskt så har informationskampen eller kampen om informationsarenan kring olika länder blivit allt viktigare för liksom varje år som går. Och idag så skulle jag säga att det är den centrala konfliktarenan runt omkring oss. Och då spelar det jättestor roll om Sverige är ett samhälle i sönderfall eller om Sverige är ett samhälle som det går bra för. Och orsaken till att Ryssland och Kina lägger ner så mycket pengar på att framställa oss och Europa som ett sönderfall, det är naturligtvis att de vill ha geopolitiska fördelar av det. Så att jag tror vi kan vara helt säkra på att liksom Sverigebilden är jätteviktig. Men sen, det här är ju liksom en riktig fråga, det här viruset. Det är ingenting som, det är inte en fråga för Sverigebilden. Det kommer att påverka Sverigebilden vad vi än gör åt det. Men sen tror jag, precis som Ulrika sa, att vi alltså, jag tycker det finns en fascination i debatten här. Eller jag blir fascinerad när jag lyssnar på folk i debatten. Därför att här säger man, gör som andra länder, säger man. Och så tycker ingen i Sverige det. Det där är något intressant, liksom, att vi är så vana att vi kör vårt eget race. Så att folk liksom backar upp det här egna racet liksom, ändå. Och det vet tusen hur det hade gått i andra länder. Men vi har nog en bild, tror jag, internationellt av att vi går lite vår egen väg. Och att det är bara bra, för det brukar gå bra, ungefär.
Mm. Alltså, har inte det också att göra
med? Nej, jag håller med. Alltså, jag tror att all...
Ja, men Jenny, förlåt. Jenny.
Nej, jag tänkte bara säga att... Fast det har väl också med vår egen självbild, som bitvis är ganska självgod i Sverige, att göra. Att så här, vi har en hög myndighetstilltro. Vi tycker att vi på många sätt är bland de bästa länderna i världen. Det finns fakta som stöttar att vi faktiskt är väldigt bra på många områden. Och då blir det ju inte heller så svårt att ha tillräckligt med självförtroende och självkänsla för att driva en linje som nation som inte linjerar nödvändigtvis med vad andra länder väljer för sina befolkningar. Och jag hade väl, jag är väldigt glad över att bo i Sverige. Jag är ganska nöjd faktiskt.
Ulrika?
Ja, jag kan bara avslutningsvis säga att folk är också ganska väldigt lojala till och med i Sverige. Så att vi jag tror vi är för den här linjen och ganska stolta över linjen oavsett faktiskt. Men däremot, jag har inte sett så många forskare och sådär som har snackat skit om Sverige utomlands. Det var bara Olsén som jag såg, så hade suttit med Tegnell och höll med honom hela tiden och sen intervjuades av NRK och då tyckte att allt i Sverige var fel. Så det är den enda jag har sett som inte har varit lojal mot landet, så att säga.
Det får bli sista ordet för den här veckan. Vi säger tack och hej. Tvätta händerna, nys i armväcket och var snälla mot varandra. Tack så mycket Ulrika Schenström, Anders Lindberg och Jenny Wennberg. Vi hörs nästa vecka.
Hej, hej.
Hej då.
Hej.